Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Under huden.
Välkommen till Under huden med Kakan Hermansson. Idag kommer Kajan Andersson hit och hon är en motherfucking kroppsaktivist. Alltså for real. Alltså det är inte bara hon bara gnäller om smalhet från dem, utan hon kan grejer. Välkommen till Under huden. Alltså Kajan.
Ja.
Jag är inte ledsen för att du sitter här i mitt kök nu äntligen.
Gud, vilken tur vi har.
Och ska jag säga en sak också. När jag träffar liksom andra juicy kvinnor som inte är liksom storlek 32.
Ja.
Alltså jag känner en sån förståelse och tyst överenskommelse om
så?
Att vi har så mycket gemensamma erfarenheter. Och gemensamt, och nu vet jag också att jag menar, det här är ju en av grejerna du krigar för. Men jag bara, en tjock tjej. What up sister? Alltså jag känner mig så hemma.
Vi måste ju börja ha någon slags gang sign. Så att vi bara kan se varandra på stan och bara...
Men är inte gang sign inte bara
att vi existerar? Är ja, helt sant. Ska flappa lite med
bröstet. Har du alltid varit tjock?
Jag vill egentligen säga ja, för att jag som person är tjock. Jag var stor som barn. Jag tror att jag var stor som bebis också. Men sen har jag ju bantat ner mig och varit ätstörd. Så då var jag ju smal.
Mm. Hur mådde du då?
Alltså det är så svårt att säga, för jag har ju egentligen mått piss hela mitt vuxna liv skulle jag säga. Fast tidigt liksom.
Mm.
Från tonåren.
Mm.
Och det har ju varit med ätstörning och utan. Men fast den har ju varit med ganska länge också.
Ja, och sen så bara, vad fan är en ätstörning?
Nej, men visst. Och på den tiden, nu är jag född 84. Och där var det ju så jävla normaliserat.
Mm.
Med att ha såna tankar kring mat och kropp. Så att
alltså jag tycker att det är det i allra högsta grad nu också. Att folk är liksom allergiska mot kolhydrater.
Ja.
Och att det görs, du vet, att lindas in, typ att man lägger upp mat på Instagram. Alltså sluta göra det om ni inte äter.
Ja, ja.
För folk får inte ihop det heller.
Nej, jag skulle så jävla gärna vilja bara ha någon inblick i, för vi ser ju från vårt perspektiv och de vi har i vårt flöde. Men jag skulle vilja se 16-åringarna. Alltså verkligen gå in och se, alltså vad är en norm för dem? Vad lägger deras kompisar upp?
Ja. Och vad lägger, som här, för att vi önskar att jag snusar. Verkar så jävla gött. Nej,
du kan lukta det.
Nej, men alltså att du snusar 4 pluppar.
Oj, ibland har jag 2.
Nej,
jag ska unna mig.
Men alltså det där, du vet, jag snusade en sån med 2 pluppar i 5 minuter och det bara kräkas.
Mm.
I'm a weak soul.
För jag har ju pressat upp min tolerans.
Jag förstår.
Jag har jobbat på detta. Ja. Det är ju lite av ett livsverk.
Ja. Du är ett livsverk. Ja,
faktiskt.
Men jag tänker att det är som åh gud, det är så mycket jag vill prata med dig om. Men jag triggar så jävla mycket. Alltså vet, jag känner mig så här bekväm med min kropp. Och jag har varit tjock hela mitt liv. Förutom när jag var 12 bantade jag ner jättemycket kilo. Och sen för kanske 5 år sedan så var jag så olycklig.
Yeah.
Att jag liksom inte åt på typ ett år. Nej. Och folk har ju aldrig varit så trevliga mot mig någonsin. Och så... De tyckte jag såg så lycklig ut och killar var så trevliga mot mig att liksom, alltså just det där, inte bara på ett flörtigt sätt utan helt plötsligt så var det som att jag var tillgänglig att prata med på ett annat sätt. Och det är så svårt för människor att förstå som inte har den här erfarenheten.
Men du är en människa på ett annat sätt. Ja. Du räknas på ett sätt som du inte gör
ja,
annars.
Men också att, så här, att vara fuckable för straighta yeah. män yeah. är ett A för så många, för så mycket i samhället.
Men det blir ju en rätt som dukas upp på deras buffé då, ja. Medan du har varit i slasken tidigare.
Och då kan jag också tänka er hur det är att inte vara med i den buffén. Alltså då blir man ju utsorterad direkt.
Mm. Alltså, och sakerna inte... som det gör med en.
Inte bara av straighta män, utan av väldigt många andra. Ja. Utan för att så här, fettom.
Men det där är också, alltså, de konnotationerna som man får med sig med... För det är ju inte ovanligt att man mår dåligt, eller bara är skitstressad, eller det händer något med en anhörig, och så mår man piss, och så går man ner i vikt. Det är ju, så funkar ju väldigt många. Men de sättet vi blir behandlade på då, den skillnaden, de konnotationerna som det skapar i en... Alltså, händer det här flera gånger om... så lär du dig att koppla ihop den här viktnedgången med någonting väldigt, väldigt positivt.
Mm.
Och också då viktnedgången med att må dåligt.
Alltså, när jag var 12 år och min mamma satte mig i Viktväktarna.
Jag kör.
Ja, för att, alltså, du vet, det där har jag förlåtit henne för länge sedan. Hon var...
Hon gjorde det hon
100%.
Kunde.
Hon gjorde det hon tänkte var bra. Så då var jag liksom som, men du kan också tänka dig, det var inte som att jag var en timid, liksom Nej. Tyst blomma då heller. Nej. Utan jag var liksom rowdy och tog plats och var lite som jag var. Men min kropp blev till allmän beskådan och samtalsämne.
Hur såg det ut då på Viktväktarna? Hade man så här gemensamma möten eller hur funkade
ja.
Det?
Ja, och man fick, nej men alltså, när man typ hade gått ner typ så 10 kilo, då fick man gå upp. Och få en pin som var, jag tror typ att det var en morot. Och så skulle alla applådera.
På riktigt?
Ja.
Det här trodde jag var liksom underlag för skämtsketcher, att det ser ut så.
Det är både och. Det är på riktigt och underlag för sketch. Nej men det var verkligen, alltså jag var ju bara så. Du vet, men också att det var så, jag var 12 år och hade förhållningsregler till mat. Alltså det är ju typ värre än att actually vara tjock.
Mm.
För att då var det så här, jag är tjock, men nu ska vi gemensamt göra någonting åt detta.
Och i en period när din kropp vill börja förändras av sig själv. Och då har man lärt sig att förändring i kroppen åt något håll som man inte kontrollerar är det värsta som kan hända. Mm. Den paniken.
Mm. Men sen tycker jag också att det är så. Jag älskade ju att gå ner i vikt. Jag älskade ju till exempel att vara lite snabbare på handbollen. Eller liksom få den där uppmärksamheten. Få liksom den manliga blicken. Samma 2016 när jag gick ner jättemycket i vikt. Jag älskade typ att så här... Alltså jag kunde äta typ en frukt om dagen. Alltså hur länge som helst. Och då tränade inte jag heller, för det hade jag aldrig gått.
Mm.
Men var liksom... Alltså jag mådde så jävla dåligt. Jag hade så mycket ångest att jag inte kunde äta. Alltså jag älskade att kunna köpa nya kläder. Jag älskade att få den där uppmärksamheten. Och jag, du vet, jag som alltid haft så konstrelation... Vänta, jag har konstrelation till män. Har någon normal relation till män. Men jag har blivit bestraffad så mycket av män hela mitt liv. Mm. Så jag... Och plötsligt fick massa uppmärksamhet. Alltså jag var tvungen att liksom prata med min psykolog om det här. Jag bara, jag vet inte hur jag ska få ihop det här.
Mm.
Men hur har du känt när du har gått ner i vikt?
Jo, men samma. Absolut. Men också mycket av det här positiva med att ha... ha den kontrollen. Alltså det blir någon känsla av att man är allsmäktig på något sätt. Och att man kan styra, man vill se hur långt man kan ta det. Och sen är ju precis allting är ju uppbyggt efter att du ska få beröm och fördelar och att det ska gå enklare med saker om du går ner i vikt. Mm. Det är ju, hela samhället är ju uppbyggt enligt de premisserna.
Mm.
Så får man det samtidigt, så man har närstående som applåderar en, tycker att man är väldigt duktig, och så har man den här känslan av att så här, jag kan styra, jag kan fixa, jag kan ändra, jag kan styra och fixa precis allting.
Mm.
Och ska man göra lite mer och lite mer. Så det är ju en brusande känsla för jättemånga. Där får man ju liksom gå någon slags avvänjning för att jag kan fortfarande få sådana impulser. Speciellt märker jag om jag ser någon i min närhet som har varit tjock som går ner i vikt. För det blir så himla, det går inte att värja sig ifrån liksom.
Mm.
Att man blir den här för att det ligger så jävla nära till hands. Du vet den här grejen, bara ligga på kvällen och kunna fantasi. Ja, imorgon börjar jag.
Hela mitt liv.
Ja, och vad är det jag ska göra? Och så lägger man upp en plan. Och var ska jag skära ner och var ska jag dra in och var ska jag pressa mig mer?
Mm.
Hur ska jag kontrollera det här och redovisa resultat? Det är ju jättelockande.
det är så sjukt att man orkar liksom stå emot det. För det är ju det vi gör. Mm. Sen har ju du och jag två helt olika approaches. Jag skulle aldrig kalla mig kroppsaktivist. Nej. Även om väldigt många gör det. Mm. Kalla mig kroppsaktivist. Jag bara, nej. Alltså, jag definierar inte mig som det. Utan, men jag pratar om kroppen och har ju en feministisk analys. Men, alltså jag menar, det skulle du aldrig sagt till någon liksom liten pinne.
Nej. Är du en person som syns och dessutom är tjock och kvinna, då kommer du ju få den stämpeln.
Alltså ja, och det är fine med mig, men det finns ju kroppsaktivister. Sen finns det också smala kroppsaktivister, ja, och de kämpar på. Men jag tänker, nej men, don't even. Åh, gud.
Mm.
Nu när jag har haft så otroligt mycket så shitstorms efter allting som har hänt med våra politiker.
Mm.
Och då är det ju, alltså jag vet precis vad de kommer säga.
Ja.
99,9% handlar om, alla kommentarer handlar om att jag är tjock.
Ja.
Och också, det är roligt när jag liksom, man har hamnat eller blivit länkad till olika forum eller liksom kommentarsfält. Så handlar det också om att jag hade en ful klänning på mig. Och det, ja, men då sitter jag Rolf, 66, från typ Härjunga.
Mm.
Vad i helvete är det hon har på sig? Det är fulaste jag sett. Man bara, Rolf, du... Aha, har du typ koll på så haute couture? Och så vill jag säga så, vet du vad?
Att du inte ringde Rolf innan och frågade. Jag vet,
varför stylar inte han mig? Ja. Nej men bara, vet du att Cardi B, Rosalía, Sierra... Ja, det spelar ingen roll, du har ju ingen koll. Alltså, att de har mage att ha åsikter, men allting handlar om min kropp.
Men alltså när jag fick mitt första bokkontrakt, som var en jättestor grej för mig, alltså så otroligt stor grej. Mm.
Vad heter den boken?
Livsviktigt. Oh, en handbok i kroppspositivt föräldraskap. Så fick jag liksom det bokkontraktet. Och det var ju typ, alltså karriärsmässigt bland de största grejerna liksom för mig. Det var så, men det vill jag. Jag vill ju klart att vill skriva en bok. Men jag hade en, när den där första glädjen hade lagt sig lite, så hade jag en dag när jag bara grät. Jag grät och var så jävla orolig. Mm. För att jag visste ju att nu visste jag ju öppen med min kroppsaktivism och min kropp, att jag är tjock och hur jag jobbar kring det. Men jag vet ju också att ha en bok och vara runt med den som pratar om det ämnet, pressbilder, allting, man blir så jävla utsatt.
Då ska du åka runt på turné, prata och exponera din kropp.
Ja, och att jag i den glädjestunden kunde bara bli så jävla förtvivlad. Och hur ska jag orka? För att man kan inte välja att... har man ett schema inplanerat med si och så mycket saker man ska göra och vara ute och visa upp sig och prata om det här hela tiden. Har jag en dålig dag med mig själv där det är tufft och jag liksom anstränger mig för att stå emot den här lockelsen och allt det här som vi pratar om, då vill man ju helst bara gömma sig under täcket. Men det går ju inte när man ska vara så offentlig med det.
Nej. Hur var den resan då? Så hur tacklar du det? Alltså jag menar inte actual turnéresan,
nej,
utan
precis.
The inner.
Nej, men jag tror att jag försöker ganska mycket att ge mig själv sådana luckor. För att inte orka, för att tvivla, för att inte vara så jävla kroppspositiv. Och så har jag inte inplanerat, men så här, får jag de känslorna och de dåliga dagarna, då ska det finnas utrymme för att jag får vara i det en stund.
Mm.
Och då behöver jag inte hålla på med det här någonting, utan då pausar jag lite.
Men hur gör du då, när du är i det?
Jag distraherar mig, gör helt andra saker.
Mm.
Alltså, eftersom att det här med kroppsaktivismen och att prata om kropp och utseende och normer och vikt och allt sånt är både del av min vardag och i princip allt jag gör jobbmässigt.
Mm.
Så då får jag ju ta minisemester liksom, på en eller två dagar. Och så gör jag helt andra saker.
Mm.
Jättebanala saker. Mycket sånt här med att sitta och hålla på och fixa med naglarna och sånt här är en fantastisk distraktion för mig. Eller lyssna på så här gruesome mordpoddar. Spela jättetramsiga mobilspel. Lösa korsord.
Ja. Men du är så här egenföretagare och förutom och vad gör du, skriver du någon ny bok nu?
Jag har precis skrivit kontrakt, så att jag ska i sommar då ska jag skriva bok.
Ska du inte vara ledig då?
Nej.
Du bara, fett aktivismen tar aldrig slut.
Alltså jag har ju aldrig haft semester. Jag pluggade ju skitlänge.
Vad pluggar du till?
Jag har en masterexamen i konstvetenskap.
Gumman.
Jag vet. Och sen journalistik då.
Vad ska du din master om i konst?
Anna Odell, som var i ropet då.
Berätta för mig om hon gick ut samma år som jag gick ut och ingen mer fick uppmärksamhet förutom henne.
Fy fan vad surt det måste ha varit.
Jag har gjort ett jätteallvarligt arbete om HBTQ-hatbrott i Stockholm och San Francisco.
Fy fan vad surt, det spelar ingen roll om hon hade gjort.
Jag älskar Anna Odells arbete.
Ja.
Tyckte att det var liksom, det var så jävla osvenskt och gud, vet du, ett uttryck som jag har börjat slänga mig med, som jag vill liksom slå mig själv i ansiktet.
Kör.
Edgy.
Ja.
Åh, gud, vem är jag? Jag tyckte det var edgy.
Ja. Det var ju edgy. Det är helt rätt.
Tack.
Men jag tänker också att för det jobbet jag skrev var om hur hon porträtterades i media, i konstrecensioner och konstdebatt och sånt där. Men det var, ingen hade väl tänkt att det skulle svälla upp så jävla stort som det gjorde.
Nej, jag menar, just konstdebatten var väl ganska frånvarande. Det handlade mycket mer om så här
psykvården och sen att vilka friheter man tar sig.
Ja. Mm. Och det var intressant för, alltså jag menar Nugg, den här graffitikonstnären gick ut samma år. Mm. Men jag menar, hon blir ju representant för typ alla kvinnor i världen samtidigt som hon gör det där, så
ja.
Jag förstår.
Ja, det var en stor grej då.
Ja, men så du kan liksom bolla din tid lite hur du vill.
Ja, absolut. Det kan jag. Och också att jag är så van vid att göra det. Jo, för det var det jag skulle säga. Att jag pluggade jättelänge och då på somrarna så extra jobbade jag. Så jag jobbade på Systembolaget i flera år.
Så du kan det också?
Ja,
tack kan. Och hej, Kajan. Ha det gott.
Så det är inte så,
gud, du har så mycket kunskap köra, jag vill åt.
Men det är så mycket att köra pirra på lager, vet du. Det är så mycket lager.
Ja, men sen är det också bara, vill du ha den här patnatten, då ska jag visa den för dig.
Ja, visst. Men det är superkul. Jag kan så här tänka tillbaka på det jobbet och bara, fy fan, tänk vad enkelt det skulle vara.
Och bara göra det?
Ja. Jag skiter i allt.
Ja, men definiera enkelt om du inte får intellektuell stimuli. Vilket jag inte säger att man inte får där. Men jag menar bara, skulle väl kanske...
Jo, men...
Du vill kanske ha något annat.
Jag tänker att då skulle jag vända på det. Då skulle jag kunna ta det på fritiden. Alltså, när vi sitter hemma, min snubbe är ju så här... han har jobbat på facket väldigt länge, han är väldigt politisk, han är iberröd, han är feminist också, tjock. Han bubblar ju av såna här grejer, men jag orkar ju inte prata om något
sånt. Fast du sa ju ändå precis att det här är ditt jobb dygnet runt. Det är inte som att du bara app, 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 app.
Nej, men det är mitt jobb dygnet runt i mitt huvud. Och ja, fort jag är med min telefon så måste jag läsa på saker och kolla upp grejer och följa trådar och svara på kommentarer. Och då när han och jag sitter ner och ska käka middag med barnen och han är så, jag hörde om den här grejen på Instagram idag och vilken... Och jag bara... Nu pratar vi loppisar istället, för jag orkar inte.
Vad säger han då?
Nej, han är så van vid det så han säger nog ingenting. Nej, okej.
Mm.
Han får ta det med någon. Och det är också om kompisar kommer och säger, jag tänkte på det här inlägget du skrev, så vill man prata. Jag säger, jag orkar inte.
Nej, för att det är en annan kunskap, eller vad ska man säga, specialintresse, eller... intresse än att till exempel vara intresserad av loppisar eller hudvård. För att det handlar också till syvende och sist om dig och din kropp och hur du har blivit behandlad.
Ja.
Sen pratar du ju mycket om barn också.
Ja.
Och det är ju liksom inte okänsligt direkt.
Nej, men precis. Allt är ju väldigt close to home. Och om jag inte sätter gränsen någonstans, så då i samtal med familj och nära vänner, då tar du över precis allting. Mm. Då blir jag aldrig, då får jag ingen paus från det.
Nej.
Och det behöver jag verkligen.
Jag tänker mycket på nu när sommaren kommer. Du känns ju som att du är fullproppad med typ så tips. Mm. Jag tänker mycket hur det är efter sommaren. Mm. Gud, vi är bra på att hålla två bollar i luften samtidigt. nej, men jag tänker efter sommaren. Det var, jag träffade en person som var så här, jag har gått upp så mycket i vikt efter sommaren. Jag måste verkligen tänka på det. Jag bara, det där säger väl inte du inför dina barn?
Mm.
Och bara, det vet jag inte. Och sen så sa jag det, liksom nästa gång jag ses. Jag bara, förlåt, alltså jag ska inte berätta för dig vad du ska säga vad du ska säga till dina barn. Och hon bara, nej, men du har rätt.
Ja, men för 95% av gångerna så tänker man inte på det. För att vi är så jävla vana vid att säga sådana saker. Mm. Att nu måste vi se till att ta en promenad efter maten för vi åt så himla mycket. Eller nu måste vi tänka här på... bara äta grönsaker efter jul, för det blev ju så jävla mycket julmat liksom. Det är så otroligt vanligt.
Ah.
Och vi har inte Vi har inte blivit tillsagda vilka konsekvenser det ger. Så att vi har inte fattat det. Vi har inte tänkt hela varvet runt. Utan Nej. Då fortsätter vi bara att rapa de där grejerna. Som att vi pratar om vädret eller mello eller vad som helst.
Och det är ju liksom, det är en normalisering av ätstörningar. Mm. Men det är också framförallt en normalisering av fetthat.
Yeah.
Och du vet, när jag träffar människor som pratar så där, då, och det här krävs ju mycket av en själv. Mm. Att säga så här, vet du vad, alltså jag sitter ju här bredvid dig och väger 100 plus kilo.
Mm.
Alltså, okej, om du vill prata om det, gör inte det bredvid mig, är du snäll. Yeah. Och det krävs ju så fruktansvärt mycket. Nu tycker jag också, vi umgås ju med mycket feminister i feministiska kretsar.
Mm.
Men så många är ju liksom pålästa och kan det här och vet vad det betyder. Men jag menar, ätstörningar finns ju i exakt alla kulturer.
Visst.
Det är inte som att krustpunkare där jag kommer ifrån inte var ätstörda liksom.
Alltså krustpunkare, det är ett bra ord.
Tack. Ja. Men det är också en bra stil faktiskt.
Ja. Rakt av. Nej men absolut, så är det ju. Och för den här grejen med att kunna säga ifrån då, typ till en kompis som säger det, som kanske då har barn sådär som i ditt fall. Eller någon som säger om sig själv att åh, jag har blivit så tjock och ful när jag måste verkligen, jag känner mig jätteäcklig.
Och så tjock och ful, ja, samtidigt.
Jag känner mig jätteäcklig, jag måste liksom skärpa mig lite typ. Att vara den som faktiskt markerar och säger till, det, alltså hands down, den absolut vanligaste frågan jag får. Hur säger man till? Hur kan jag säga från utan att... För att man i sitt huvud så tänker man att det är något fruktan... Alltså att det är en jättestor sak. Att man typ börjar bråka eller startar en jättekonflikt. Vi är så ovana vid att säga den. Så här, vet du, här gick du över en gräns för mig. Det där du säger påverkar mig på ett väldigt negativt sätt. Och det vet jag att du inte menar.
Mm.
Så går det bra att du tänker på det. Och inte gör det framöver.
Och då tror jag, alltså jag tror att det sitter så långt in för människor. Jag tror att det finns hur många människor som är som aldrig har övat sig på att säga ifrån.
Nej.
Jag gör det varje dag till höger och vänster. Men det är också för att jag har varit en politisk person så länge. Och är den här personen i den här kroppen. Men jag tror att det där är också, jag menar det, man behöver inte vara tjock heller för att säga det.
Nej,
man
kan
ju bara vara en människa som gillar att liksom... gränsa.
Ja, och massor med situationer. Alltså, vardagsrasistiska...
Ja, exakt. Whatever.
Under huden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men okej, nu kommer jag tillbaka till det här. Inför sommaren, ja, inför allting. Men har du några tips hur man kan använda sitt språk och inte använda sitt språk inför andra, kanske främst barn?
Alltså jag pratar ju hela tiden om, eftersom att vi måste mönsterbryta, så här, vi tänker att vi är väldigt, väldigt vana vid att prata på ett sätt om våra kroppar och om vikt. Alla gör det tillsammans, så det är också en kollektiv grej som vi blir påverkade av. Om vi ska mönsterbryta någonting som vi har varit vana vid så himla, himla länge, så är det jättebra att sätta upp väldigt så här, tydliga ramar kring det.
Mm.
Till exempel, vi pratar inte vikt. Vi pratar inte vikt överhuvudtaget. Och det kan man få jobba på ett bra tag, för det börjar man tänka på det aktivt så märker man hur himla ofta det samtalsämnet kryper sig in. Sen kan man sätta en annan ram med så här, att vi pratar inte värderande om kroppar. Det kan också ta lång tid att göra, för att det gör vi också hela tiden.
Men alltså, för jag tänker otroligt mycket på det här med min son. Men jag är ju tvärtom med honom, att jag säger till honom varje dag att han är världens vackraste unge och att jag älskar honom, att du vet, han är så söt och fin.
Mm.
Är det så fel?
Nej, det behöver det inte vara. Alltså, och det är också skillnad när vi pratar, för det här som jag precis sa, när det är ju ett vuxet perspektiv, hur vi ska lära oss att vi inte ska lägga in värderingar i hur vi ser på andra människors kroppar, för, eftersom att vi uppenbarligen har ett väldigt, väldigt stort problem med det, som gör mycket skada. Sen är det ju en sak att med barn, jag säger ju det till mina barn också, att överösa dem med bekräftelse, med positiva ord och självkänsla på alla dess vis. Sen kanske du inte säger till din son, du har så platt och gullig mage, vad fin du är. Och där kan man ju liksom då börja. Att det här villkorslösa, jag tycker du är helt fantastisk på alla sätt och vis, inklusive att du är så himla söt och gullig, eller du ser så cool och ball ut, eller vad roligt du verkar ha med den där, alltså hela spannet. Men börjar vi lägga in den här värderingarna som är det här paketet som vi redan har, så att när barnet ser smalare ut i någonting eller tvärtom, att barnet börjar få lite mage eller har någon dubbelhaka och vi kommenterar det på ett negativt sätt, det är ju där vi måste.
Nej, men alltså, enough med att alla pratar om sina barn och kolla vad gulligt, kolla den där dubbelhakan, man bara, ja men när kommer du sluta tycka att det är gulligt?
Ja. Yeah.
Alltså är det när hen är 5 eller 8 eller 14, alltså när kommer du tycka att det här inte passar in i det som du tycker är så underbart.
Ja, men och att vi tror att barn inte påverkas av det. Alltså jag kommer ihåg när jag gick på dagis, för det hette dagis då. Och hade jättestora kinder. Alltså sådana jätte. Och hur alla tyckte, jag fick så mycket kommentarer om de här kinderna. De var så mysiga och gosiga och klämma på och gosa med liksom. Sen vet jag ju, plötsligt så var inte de gosiga och mysiga längre. Utan de var ett tydligt tecken på att någonting var fel. Att de skulle ändras och rättas till.
Eller det här, det var faktiskt en snubbe som sa, som träffade min son för länge sedan, när han var liksom skitliten och bara, ja man säger att det där är din son på kroppen. Alltså du vet, jag vill... Men han fick veta att han levde alltså.
Jag hade en läkare som sa till ett av mina barn också, när barnet var två. Alltså, ja, men han, för då hade han typ putmage. Men han har ju att ta av. Och det var också så här, förstår liksom inte ens, vi var där för feber. Och skulle kolla hur vi skulle göra med den här febern.
Men är inte du alltid på tårna när det kommer till sånt här? Alltså jag har ju, jag är så förberedd på att ha de här samtalen. Jag är så förberedd på svar och snabba svar. Och när jag ska prata, träffa läkare och träffa liksom min sons läkare och whatever det kan vara.
Jag tror att jag var det ganska så länge. Nu är det så, jag vet inte, det kanske blir det när man pratar om det varje dag med folk. Och vad folk kan säga, hur man kan bemöta det. Så blir det ju så inarbetat igen.
Ja. Nej, men alltså det är det jag menar, att det är inarbetat.
Ja,
att,
ja,
att man är alltid på hugget.
Och det behöver det nästan vara, för att annars står du där och bara... och så tror blir det ännu jobbigare för en.
Tror du att det var lite eller mycket tjat om BMI när jag skulle göra IVF? Men då hade jag haft den där, alltså. Då var jag ju smal.
Ja, det där är ju ett ämne. Det är så många som skriver till mig om just det där. Hur vedvärdigt det är och kvinnor som sitter och verkligen säger, men du ser ju i min journal, jag är inne i en aktiv ätstörning. Jag kan inte gå ner de här 8 kilorna som du ber mig om.
Men också bara 8, okej, om det är 30.
Ja, nej, men och det kan ju vara 6 eller liksom fjanterier.
Det är ju äkta fetthat som styr liksom vetenskapen.
Ja, men att sitta och se, du vet, en journal. En person har en aktiv ätstörning, en dödlig psykisk sjukdom.
Pratar inte du om IVF?
Jo.
Får man försöka skaffa barn om man är uppe i ett skov sådär, tror
ja,
du?
Ja, alltså skov, men du kan ju ha en aktiv ätstörning som är igång.
Får man skaffa barn då?
Ja, det tror jag.
Ja.
Det kan väl säkert vara olika.
Ja.
Mycket av det där beror ju på vem man kommer till också.
Ja.
Men att det verkligen är att det här är inte någonting, även om du är någonting du har i bagaget, så en sån påtvingad viktminskning med typ en deadline, som det ju är. Att nästa gång du kommer in, då måste du ha kommit så här långt för att vi ska kunna gå vidare i nästa steg. Är ju så triggande och så svinfarligt.
Men hur ska man liksom... Tycker det är så jävla svårt att bryta det där. Jag tycker verkligen, du vet, när man har woke, alltså människor omkring sig på ett sätt som är, alltså du vet, mina kompisar anser jag är så här, de flesta är så jävla pålästa och har ett intresse för en samhällsförändring. Och där tycker jag verkligen att det är det, det är det sista folk tänker på. Mm. Och då tänker man, ja, nej, alltså tjocka människor har ju inte blivit diskriminerade för att vi har ju inte blivit, alltså vi har inte varit precis som typ människor som rasifieras. Vi utsätts ju inte på samma sätt.
Nej.
Alltså jag menar, det är inte samma sak, och vi kan också, en rasifierad kan ju aldrig, eller en som rasifieras kan ju aldrig förändra sig.
Nej.
Men om man läser om... Alltså jag vill verkligen inte ställa de två mot varandra.
Nej, det är ju knepigt.
För, ja.
En del saker är ju likt. Påminner om varann. Många saker är inte alls.
Nej.
Inte alls likt. Men jag tänker att så länge man är tydlig med att man inte gör något likhetstecken på något sätt.
Jag gör absolut inte ett likhetstecken. Jag skrev ju om fatshaming i min bok, tror jag.
Mm.
Och läste... Jag läste så jävla mycket forskning och bara, nej men jag orkar inte leva längre, känner jag. Att du vet, det har gjort så mycket undersökningar på fetma, eller attityden av om fetma ska man väl säga att det är, och då är det ju så här, säger så många procent, alltså många procent vill hellre amputera bort en kroppsdel än att vara för tjock. Säger så skulle hellre...
Och den har de gjort på unga personer också, där det också är... groteskt höga siffror.
Ja. Och också de pratade om att så tre, om det var 3 eller 5-åriga barn som var tjocka, att de hade samma psykiska ohälsa omkring sig som barn som hade cancer. Att det var liksom, ja, men jag tänker, vi som är tjocka, vi vet ju det. Mm. Men jag tror också att det finns en, alltså precis som andra sorters förtryck, så är det en lång väg att gå att ta upp det här liksom. Att peka på att det händer.
Och fetthatet är ju något som har, precis som vi pratade om bara på 80-talet, liksom när jag är född, så var det så pass normaliserat att det problematiserades inte överhuvudtaget. Sen kom det en våg liksom i början på 90-talet när man började prata om alla dessa ätstörda flickor med anorexi liksom. Men man kopplade ju inte ihop de sakerna.
Nej. Mm.
Utan det var ju liksom någonting helt annat. Och det är svårjobbat just för att man fortsätter att använda sig av det här hälsoalibit.
Att hur mycket det här, sånt har du fått höra?
Nej, men det är ju konstant.
Att, vänta, vad är det du gör då? Det är du, att du premierar fetma?
Normaliserar ohälsa och sjukdom.
Jag kan
Hur kan du sitta och göra det,
Kajan?
Jag är jätteledsen.
Så många människor som har dött på grund av dig.
Ja, alltså, ja, som... det är jag och Hitler.
Ja.
Ja. Nej, men alltså, det gör det så här himla segjobbat, för då måste vi gå in och börja sticka hål på de myterna, för där är det extremt mycket myter. Extremt mycket kunskap som vi och som vårdpersonal som jobbar nu fortfarande tror är sanning. Och det är inte det.
Nej.
Alltså det är så himla tacksamt när personer som Erik Hemmingsson till exempel, som är en av Sveriges främsta överviktsforskare, experter på övervikt. När han går in från sitt perspektiv, för det här har vi inte haft förut.
Jag har hört honom på P1.
Ja, och han och Stina Volta håller ju på att skriva en bok om viktmobbning i vården nu.
Nej, av.
Det kommer liksom vända upp och ner på grejer. Vi behöver liksom folk där också.
Precis, inte bara tjocka tjejer som vi blir reducerade till att ni är bara sura för att ni får uppmärksamhet.
Ja.
Eller folk inte tycker ni snygga.
Bittra och sorgliga.
Men kolla på oss också.
Ja, men också sen när man...
Men det är det som är så... Alltså, min stora... Alltså, jag har så mycket att prata om. Men mycket av min stora grej är när jag har varit ung. Och när jag kollar tillbaka på bilder på hur jag såg ut när jag var ung. Jag bara, jag var så sexig att... Det var lite äckligt att säga så. Men jag har alltid varit kurvig.
Ja.
Med liksom en stor rumpa. Och det var inte populärt på 90-talet.
Nej.
Nu är det det.
Ja.
Nej, men att killar har alltid pratat för mig om hur... tjock jag är när de har varit arga på mig, för att jag alltid bråkat med killar. Och sen så, när jag blev äldre, när de började ragga på mig och jag aldrig var intresserad, så fick man alltid höra, ja, den jävla tjocka hora. Jag bara, vänta, du ville ju precis knulla med mig, varför?
Mm.
Och så är det ju än idag.
Mm.
Men, nu när jag är vuxen, nu har jag ju liksom inte varit med killar så mycket alls, men jag har förstått nu på äldre dagar att... Och det tar ju tid för mig att förstå att det finns ju massa människor som tycker att den här kroppen är otrolig.
Yeah.
Och det är någonting som jag jobbar med fortfarande, att förstå att människor som, som attraheras av mig. Det är ingen fetisch. Alltså, utan bara, ja, nej, men så ser det ut. Och det är snyggt.
Och det är också så, alltså förstå hur stört det är när man tänker att en person som tycker att den är het, alltså rent fysiskt bara jävligt het, att man tänker att det måste vara en fetisch.
Ja, att det är någon slags störning.
Ja, något lite sjukt och äckligt. Det är liksom de, den personerna som tycker att jag är het, så är det de som vill rulla i bajs, typ. Att det hör till samma kategori, vilket är så otroligt bizarrt.
Men jag tänker att hela min karriär handlar ju om att jag... Alltså tänk om jag hade varit en så här normig, smal, neurotypisk, dessutom straight, snygg tjej. Som hade liksom varit den här sortens feminist. Speciellt back in the days när det inte fanns så många offentliga feminister. Alltså jag hade ju aldrig mött samma slags hat. Jag kommer ihåg att jag pratade med så här, Bianca och Tiffa om det. Att när de gjorde full patta, att de typ inte fick hat. Jag bara,
vad händer?
Ja, men det är ju för att de är fuckable.
Ja, och att säga till, eftersom att det har varit framförallt då för personer som läser som tjejer och kvinnor, har varit... Vårt främsta syfte har så historiskt länge varit att vara knullbara, att vara attraktiva, att vara kuttersmycken. Det har varit vår främsta egenskap och liksom det vi ska sträva efter allra mest. Parallellt med det så har vi haft en struktur som säger att vara tjock och fet är det absolut äckligaste du kan vara. Så då det här hänger ju kvar så alltså människor som jag diskuterar med, inte civiliserade människor men folk på sociala medier
som passerar som civiliserade ibland.
Ja, om de har tur. Börjar man liksom säga emot eller sätta gränser eller säga stopp, det där är inte okej, då kommer ju den direkt, för de är så vana vid att säga jag ditt feta äckel eller din feta hora. Eller fet knopp eller tjockis, sådana som man hörde på 90-talet. De är så vana vid att det sänker en direkt, därför det är det värsta som kvinnor har fått lära sig att de kan vara.
Ja.
För att då är man nästan inte kvinna längre.
Nej, för det är det äckligaste, det är så äckligt.
Ja, vi har förlorat hela vårt syfte om vi inte är attraktiva nog och knullbara i mens.
Fan, jag skulle önska att jag inte ens
jag fastnade med håret här i din mick.
Jag har fastnat i allting. Jag skulle önska att jag bara... Jag tycker att jag hamnar där mer och mer nu. Efter att jag har fått barn. Att jag är så ganska obrydd. Jag typ hamnar där med min kropp. Och framförallt mitt utseende i stort. Att jag är så här... Du vet, kolla mig inte speciellt ofta i spegeln. Vilket är ironiskt när jag har släppt egen hudvård. Jag tror också att det är så här... Alltså jag bryr mig typ inte om så här... Inom situationstecken... ålderstecken. Alltså jag är så här, jag är 40 och det är gött och här är mina bröst, de är otroliga. Det har ju såklart med olika saker att göra. Att bli mogen, att växa, att föda barn eller få barn, att nu jag tränar jättemycket. Inte alls, tränat alls jättemycket just nu denna veckan, men generellt så tränar jag mycket. Att vara, det har hänt, det som jag nog har kämpat för ganska länge och har plötsligt infunnit sig. Ett så här, alltså jag bryr mig inte. Klart jag bryr mig om hur jag ser ut på Ellegalan. Men, och då så bryr jag mig. Men jag är så jävla typ så fine. Inte bara fine, utan det jag kämpat för är att inte bedöma mig själv hela tiden. Att vara ett neutrum. Och sen kunna ladda min kropp med det jag vill. Att vara sexig eller vara kåt eller whatever. Jag tänker att jag börjar närma mig det. Och jag har typ precis kommit på att jag... Oj, befinner jag mig här nu?
Ja, men det är ju på något sätt, alltså det här som vi pratar om, att det är så normaliserat att ha ett ätstört sätt att se på sin kropp. Den normaliseringsprocessen går ju att göra omvänd. Alltså det går ju att normalisera för sig själv, omprogrammera sin hjärna så att man vänjer sig vid det omvända. Att jag tittar inte på kroppar på det här sättet. Jag tänker inte om min egen kropp på det sättet, att den ska prestera enligt den här mallen och efter vad som förväntas efter kvinnor generellt. Det går, kan ju ta tid om man inte får så mycket hjälp från ett samhälle runt omkring. Men det går, jag är ju också där liksom. Och den frigörelsen som det innebär går ju i princip inte att beskriva med ord, för att man har ju varit helt kättrad vid det där. Allt har ju kretsat kring det.
Precis, och jag menar, det tar ju tid för en själv att hitta ord för att förklara ens det primära, att vara kättrad vid det.
Ja.
Men det finns ju ingenting som är så provocerande att frigöra sig från det.
Nej.
Det finns, alltså jag har provocerat med bara med mig, så, alltså så många män också kvinnor, men absolut såklart mest män, som är så provocerade av att man kan välja oss ut så här.
Mm. Ja, men det här, det är ju ett, och det är ju misogyni liksom i dess renaste form. De har ju haft ett tydligt, de har många olika maktmedel, och ett tydligt strategi eller ett vapen för dem har ju varit den här, att slår vi på det här med utseendet och hur de ska se ut och hur vi förväntar oss att de ska se ut. Det sitter så djupt, så drar vi med den piskan så kommer de att rätta sig i ledet. Och sen visar vi att så här, fast vet du vad, det funkar inte på mig, utan nu väljer jag några andra spelregler.
Mm.
Det är ju absolut mest producerande, för de tappar ju den makten.
Ja, och det är ju både aktivt och kanske och passivt. Visst att de räknar ut att det här kommer göra mest ont. Eller bara säger det för att det är the first urge som kommer till dem. Och bara, fy fan, en fet kvinna. Det där är det värsta som finns.
Mm.
Sen också bara, fast ja, men vad kollar du på för porr? Vem kollar du in i smyg? Och liksom, för att jag uppfattade mycket när jag var yngre att det handlade så himla mycket om att killarna, när de valde tjejer, då skulle de också bli godkända av deras killkompisar.
Ja.
Att hade de valt en tjock tjej då, så skulle det vara konstigt. Som att man nöjde sig med mindre.
Man kan ju sjunka i rang.
Gud,
ja. Av det. Av en sån grej. Då kan man ner till botten liksom.
Hur tror du det ser ut? Du sa att du var en tjock man.
Mm.
Har du någon liksom insikt om hur det är att vara en tjock man versus tjock kvinna?
Alltså, det är en sån sak som vi har haft så många diskussioner om.
Mm.
Precis när jag började göra mitt jag hade ju ett Instagram-konto som vem som helst, och så började jag aktivt att göra det till en kroppsaktivist-konto. Mm. Då körde han också det, lite samma, och vi var så här, men jag tar bilder på dig, och jag så här, och gjorde det. Han steg om mig väldigt snabbt i följarantal, och det gick supersmidigt. Han fick inte massa hat och nedsättande kommentarer, så till slut var jag så här, det här är inte okej med mig, jag tycker inte att det är okej. Det funkar inte. Det här blir för tydligt vilka olika startfält vi har, och jag vill inte ha den mellan oss. Och eftersom det här var min grej först, så får du backa på det.
Ja.
Nu känner jag att det låter hårt. Men faktiskt så var det. Det var
nej,
min
sak. Snälla, det är inte som heller att han levde för det.
Nej, verkligen inte. Men det är en diskussion som vi har väldigt mycket. Speciellt eftersom han är en snubbe, verkligen. Mm. Han ser ut som en dörrvakt typ, har spelat hockey på någon lite sån här bruks.
Ta det lugnt, jag har ägglossning kan jag.
Fladdra med näsborrarna.
Glider av bänken. Det låter lite skrytigt, absolut, när du pratar om honom. Jag förstår.
Ja, och låter skrytigt att han ser som en dörrvakt.
Mm. Han spelat hockey.
Ja, okej, det är det. Hockeybaderna, är det de? Akilleshälen.
Det är
ja, men väldigt, han har väldigt mycket manlighetspoäng utifrån norm, liksom, vad man förväntar sig av en snubbe. Och har också varit, alltså jag var ju, han har ju blivit tjock i vuxen ålder. Jag har ju alltid varit tjock.
Mm.
Så att backar man bak till när vi gick, nu är han lite äldre än mig, men när vi gick i högstadiet, gymnasiet, då hörde ju han till den coola klicken.
Också hockeykillar
som, alltså vi har ju haft de samtalen om hur de pratade med tjocka tjejer, vilken tjej man skulle gå på för att hon blev glad och tacksam. Alltså vi har ju, så hela det här perspektivet har ju varit så, jag har känt så mycket agg gentemot. Man vet ju att det är så, men också när det är en person som man valt att leva med som sitter och berättar. Och så vet jag, alltså, jag var ju den. Och alltså gud, det här är, nu kommer jag in på det. Men hela saken med att vara den oknullbara tjejen, att du är en tjock tjej när du växer upp. Alltså vi utsätter ju oss, nu säger jag generellt, för så mycket farliga, destruktiva situationer. Alltså så fruktansvärt. Alltså livsfara, jag vet inte vilka liksom karar och män i grupp som jag har följt med. Därför att det förväntades, alltså alla varningsklockor ringde, men det förväntades att man skulle vara glad och tacksam. Och
ta, jag är så jävla glad att jag har missat allt det där.
Oh.
Jag brukar ju säga att det bästa för kvinnor är bara att om ni är lesbiska de första 40 åren, och sen kan ni få börja experimentera.
Ja.
Sexolog, Kakan Hammansson, absolut.
Det är nya podden. Mm. Nej, men det är ju alltså verkligen, jag har så många tidsluckor under den här perioden som min hjärna liksom har förträngt. Mm.
Och jag menar, det är ju inte bara saker som, det stannar ju kvar i en och formar en.
Oh ja, gud ja. Trauma. Det blir ju, börjar du göra våld på din egen kropp eller tillåter att andra gör våld på din egen kropp, det är ju någonting som du måste fortsätta hantera sen. Då har du gått över en gräns som är väldigt knepig att bygga upp igen.
Precis, och det är ju, jag läser en bok nu. Jag har en terapeut som är fantastisk, som jobbar mycket med så, alltså terapi på trauman och alltså PTSD.
Mm.
Och PTSD, hur man alltså PTSD och ADHD ligger så nära varandra i, vad ska man säga, hur man beter sig.
Intressant. Mm. Det visste inte jag.
Men, och det jag har läst mycket nu på senaste om hur hjärnan, alltså hjärnans funktion såklart, men också hur hjärnan fysiskt förändras av trauman.
Ja.
Och jag tror att det är så många kvinnor och män, men också kvinnor primärt, som normaliserar trauman för att kunna leva och kunna överleva. Allt från sånt här till sexuella trauman, bara livet igenom.
Alltså,
det var ingen pusse, det var inget glatt avsnitt, alltså Kajan.
Nej.
Ja, jag ber också om ursäkt.
Ska vi dra ett pruttskämt? Nej, men alltså det positiva är, och det är ju alltid det som man liksom kan dra till med. Nej, men det är ju att det här går att förändra.
Mm.
Och att de här djupa ärren som vi är så sjukt många som bär på, de går att använda i form av insikter och kunskap. Alltså, som förälder har jag gått på nitar, låter så banalt, men har jag fått de skadorna själv, så har jag bättre förutsättningar att se till att mina barn inte får dem. Så att det går ju alltid att, och jag tycker också att det är ett ganska sunt sätt att se på, inte på trauma, men på jobbiga grejer man har varit med om. Att det här är någonting jag kan ta tillbaka makten över, och jag kan göra att jag från och med nu inte vinner på det. Men att de används för...
Beneficial, liksom.
Ja, exakt.
En beneficial vändning. Men alltså, jag menar, det är ju väldigt en fin gräns mellan trauman och grejer man varit med om. Alltså, sammanfattningsvis tycker jag att min barndom var väldigt traumatisk, för att jag fick höra varje dag. Ja. Hela min barndom att jag var tjock och äcklig.
Och det är ju att i vuxen ålder komma på att det här, eftersom att vi inte hade den insikten då, våra föräldrar hade inte den insikten då, eller vuxna människor omkring oss, om hur vedervärdigt och jätteskadligt det här är.
Nej, men jag sitter ju i min terapi nu och pratar om grejer som hände när jag var 7 eller 11, liksom, nu när jag är 40.
Alltså... Gud, jag skulle behöva gå i terapi, alltså.
Mm.
Det är ju mycket, mycket bagage att vända upp.
Ja, jag menar, speciellt du utsätter dig för så mycket realness.
Ja.
Men du, kan inte du säga, har du skrivit flera böcker?
Nej, jag har skrivit en.
Ja, livsviktigt.
Ja.
Nej, alltså det är ingen dålig. Jag tror fan att jag har den.
Det hoppas jag verkligen.
Men vet du vad, jag vill också köpa den till alla mina kompisar som är föräldrar, eller morföräldrar, eller farföräldrar.
Alltså det är ju, det var ju ett av huvudsyftena med att skriva den, att just för det här som vi pratade om tidigare, att det är så jäkla svårt att ta upp de här sakerna med, alltså bara så här morföräldrar, farföräldrar, för det är en annan generation. De är ju kvar i det här som var när vi var små, och det har inte förändrats för dem, och då blir det ett sånt glapp i diskussionerna och i gränssättningen, så där kan det vara så himla
enkelt.
Ja, gud, det är liksom, vi är på olika spelplaner helt, och då kan man behöva bryggor över, och att ha en bok som tar upp de sakerna som man vill prata om, och att helt enkelt bara vara så här, du har läst en grej, kan inte du läsa också, så kan vi prata om den sen, utifrån där vi står.
Gud, jag minns, min bästa kompis hade en morfar som jag tyckte så mycket om, tills en dag när vi liksom, du vet, lekt och allting var kul, och han bara, åh, där är du, din lilla knubbsäl. Man bara, alltså, jag är... Då jag var 8 år, och jag minns det som igår.
Gud, men som idag. Vad det där är. Alltså, det där, när man hade också personer som man tyckte om, ja, och i det, så rasades det. Alltså, jag hade ju en mental lista på mina kompisar med vilka som hade sagt taskiga grejer.
Som Arya i Game of Thrones. Med saker hon ska döda.
Ja, minus att jag förgiftade dem. Maybe I should have. Nej,
men det är inte för sent. Om du har kvar den här listan.
Vi kanske ska hoppa över den här pajen. Ja, men alltså, och det sjuka är att så himla länge så hade jag, de som var i topplagret var ju då inte personer som, eller liksom kompisar som inte hade sagt något, för det hade alla. Men de som kanske bara hade skrattat med när någon annan hade sagt någonting. Så då var ju de liksom kanske topp tre då.
Mm.
Och sen så kunde det där flyttas. Sa de någonting, men någon annan vägde upp för någonting annat.
Och sen tycker jag att det, har du lyssnat på den här podden och tänkt så här, men vadå, om ni tycker att det är så jävla jobbigt banta, alltså tro mig att jag har bantat mer eller mindre typ hela livet och varit ätstörd, så, alltså så jävla ätstörd. Men sen kan jag också berätta, och jag tror att det var den läkaren jag hörde på P1, alltså fetma handlar primärt om genetik.
Ja. Yeah. Ja, men det är Erik, det är klart att det... Erik som har ju skrivit en bok som heter Slutbandat.
Ja, också, det handlar ju också om klass, så mycket vad man äter liksom.
Ja, men också man... surprise, surprise, bantning fungerar inte.
Nej.
För den överväldigande majoriteten så fungerar det inte. Din kropp kommer att justera om, därför att övervikt beror inte enbart på ett överätande och att du rör dig för lite. Det är massor med andra komponenter och de flesta av dem kan vi inte påverka.
Och det som folk inte pratar om, att för att eftersom det ser ut så här och jättemånga människor är supersmala, så beror, folk svälter sig, mer eller mindre svälter sig. Och det förstod jag det året jag blev så himla smal, 2016. Då förstod jag, det är så här tjejer gör. Alltså det var som en sån epiphany. Folk, de äter inte.
Nej.
Då förstår jag hur tjejer och kvinnor kan vara så smala.
Mm.
Sen självklart inte alla.
Nej.
Men jag menar, om supersmala tjejer som inte kan gå upp i vikt för att de äter, oavsett vad de äter, det finns en podd för er också någonstans, ja. Men tyvärr inte här idag.
Nej, en annan gång.
Så kan vi säga.
Mm. Ja, men och sen är det ju, man kan ju, alltså att prata om kroppsacceptans kan man ju ta sig in på olika sätt, men fetthatet och fettfobin är en väldigt, väldigt stor del av det. Det är en jättestor del av problemet och därför måste vi fokusera där. Sen kan man plocka ut bitar och russinen och kakan som smal person, men som ändå har svårt att acceptera sin kropp och ta ut det och jobba med det för sig själv. Men i stort så handlar det ju om, alltså, vi som faktiskt utsätts för strukturell diskriminering.
Kan vi ta ett till avsnitt med dig?
Ja.
Det känns som att vi har väldigt mycket kvar.
Mm.
Vi säger så.
Tack.
Du har lyssnat på mig, Kakan Hermansson, och
Kajan Andersson
i Underhuden. Hej.
Tjup.
En podd från Allermedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.